Amen. Det är fantastiskt att få prisa Herren, eller hur? Det är en skatt som vi som kristna... Har du inte hittat den så behöver du hitta den. Det är en källa till så mycket styrka och så mycket kraft. Och det är liksom så att det är jättehärligt att göra det så här när man är några stycken samlare och får liksom musik. Och sådär. Men de starkaste tillfällena när jag har prisat Gud så har det varit... Jag kommer ihåg ett ställe när jag sprang på linan på Saab och jag hade ett jobb som jag sprang och hjälpte dem som stod och byggde bil. Och det var en riktig kaos då, ont om folk och mycket strul. Så jag sprang, stannade linan så bara, vad händer nu? Nej, det var rast liksom, man hann inte med att tänka alls. Och en sån dag som liksom bara inom mig, det var ingen som såg. Så bara jag vände mig till Gud och prisade honom några sekunder så här. Och det var som att stoppa in fingrarna i vägguttaget och bli instant, vad heter det? Direkt laddad, fullt med energi direkt liksom. Så det är en sån kraft i att prisa Gud. Det är inte det jag ska tala om idag, det bara slog mig. Det är ju så att det är alla helgons dag igår. Var alla helgons dag igår. Så det är ju i den helgen vi har haft det. Och det var ju så att det här budskapet jag ska dela idag, det började ringa för säkert ett par månader sedan. Och legat och grott. Det är så det funkar hos mig, att det ligger och gror. Det börjar med en tanke, en idé, en strof eller någonting. Och så gror det. Och så upptäckte jag att oj, det passar väldigt bra idag. Så jag ska bara kasta ur mig två påstående. Så ska vi be lite sen. Det ena är att en båt i hamn är trygg och säker. Men det är inte det en båt är gjord för att vara. En båt är gjord för att vara ute på havet, eller hur? Det andra är en gammal strof ur en, var det en tv-serie, så jag såg något så mycket på den, för det var inte riktigt min grej. Men You're Gonna Live Forever. Fame heter den, va? Gammal 90-80-talare måste det vara någonting. Det betyder att du kommer leva för evigt. Och det är just det som det handlar om idag. Så det är, en båt är inte gjord för att vara trygg och säker. Den är gjord för att vara ute på de vilda haverna, för att förflytta någonting från en plats till en annan över en vidd där det inte är säkert. Och du kommer leva för evigt på något sätt. Ska vi be? Far, jag tackar dig här för att vi får komma inför ditt ansikte, Herre. Att i dig, Herre, så har vi allt, Herre. I dig, precis som vi sjöng, Herre, så finns allt vi behöver, Herre. Jesus, du har gjort det. Du har gjort allt vi behöver. Vi behöver inte lägga till. Vi kan inte lägga till någonting till det du har gjort, Herre. Du har köpt oss fria, Herre. Du har betalat en skuld som vi hade på grund av att vi var människor födda i denna syndfulla värld, Herre. Så har du betalat vår skuld, Herre Jesus. Jag tackar dig, Herre, för att vi får vara nära dig, att vi får träffas så här. Jag ber, Herre, att du ska uppenbara din sanning, att du ska uppenbara dig själv för oss idag, Herre. Du vet precis vad var och en av oss behöver, Herre. Du vet vad vi möter för utmaningar veckan som kommer och tiden som kommer framöver över, Herre. Du vet vad för stryk vi har fått i tiden som har gått, Herre. Vad för sår vi har fått med oss, Herre. Jag ber, Herre, att du ska möta oss precis där vi är just nu, Herre. Med din kärlek, Herre. Du är den evige guden. Du är inte den som har en början och ett slut, Herre. Det är det som är så häftigt med dig. Du har alltid funnits. Du kommer alltid finnas, Herre. Du är utöver de element som vi normalt räknar som behov för att fungera, Herre. Du är utanför den tankevärld som vi har när det gäller tid, rum, plats, materia och sånt, Herre. Så är du utanför det. Du är evig Gud, Herre. Du fanns före allt och du kommer alltid finnas, Herre. Tack, Herre, för att vi får komma nära dig, Herre. Tack, Herre, för att vi får vara i din närhet, Herre. Att vi får tillhöra dig, Herre. Du kommer leva för evigt. Ja, men vi dör ju. Ja, vi dör. Våran kropp dör. Och man kan ju liksom lägga väldigt mycket. Jag ska inte gå in på alla detaljer. Det kan du få undersöka själv. Jag gillar att göra så. Jag är inte så bra på att vara detaljerad. Min bror, han kan sitta en hel dag och titta på en liksom skärm som rör sig, lite signaler och grejer, och så när allting fungerar, det felet han letar efter händer, så fryser han och börjar analysera. Jag sitter där i 2 minuter och säger, det här funkar, tjena, och så sticker jag. Så jag är inte detaljernas liksom person, utan det får du ta själva. Det står så här i första Johannes brev kapitel 1. Kan jag göra så här, så kan ju ni som vi läsa där uppe. Maria kastar upp det om en liten stund. Läsa, slipper jag stå i vägen. Första Johannes brev 1:1. Det som var från begynnelsen, det har vi hört. Det har vi med egna det vi med egna ögon har sett, det vi har skådat och rört med våra händer. Om detta vittnar vi, livets ord. Livet har uppenbarats, vi har sett det och vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet som var hos Fadern och uppenbarades för oss. Vi har sett och hört, det vi har sett och hört, det förkunnar vi för er. För att också ni ska ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med Fadern och hans son Jesus Kristus. Detta skriver vi för att vår glädje ska bli fullkomlig. Vi är insatta i ett sammanhang som inte är begränsat av 70, 80, 90 år någonstans. Vi är insatta i ett evigt sammanhang. När Jesus gick här på jorden så hade han lärjungarna, några stycken, med sig upp på ett berg. Det kallas för förklaringsberget. De var uppe på ett berg och där kom alltså Mose och Elia ner. Och de kände ju igen dem här. Det är ju Mose och Elia. De skrev ju om det och det står i evangelien om det. Hur kunde de göra det? De hade ju aldrig träffat dem. De var ju typ 30-40 års åldern de här som var med dit upp. Mose och Elia, de levde väldigt långt innan dess, va? Men de kände igen dem. Det fanns någonting som gjorde att det där är ju Mose och Elia. Och de hade ju inte, det är ju så idag, om någon är 100 år gammal så kan man hitta ett kort. Där någonstans närmar sig vid gränsen. Det går väl lite till, jag kommer inte ihåg när kameran börjar. Men det är någonstans där gränsen går. Så kan man ju, ja men den bilden jag har sett förut, det fanns ju inte. Ja, det är drygt 100, typ 130 år sedan. Så det är liksom, men de hade inte den möjligheten. Men de kände igen dem på något sätt ändå. Det finns ett liv som är efter det som vi kallar döden. Det är ett annorlunda liv. Och det står lite detaljer, inte så mycket om det i Bibeln. Men det finns där. Det är väldigt tydligt. Och det finns ett sätt att komma dit. Och det är att ta emot det offer som Jesus gjorde för oss. Att han tog det straffet som gjorde att vi kan få komma till himlen, att vi kan få leva i evighet tillsammans med Gud, att leva i paradiset eller vilket ord man nu använder. Men det är så att även om man inte gör det så kommer man leva för evigt. Men det blir på ett betydligt otrevligare ställe än tillsammans med Gud i himlen. Vi kommer alla att tillbringa ett liv som är längre än det som vi många gånger ser. Det här livet som vi ser här och har runt omkring oss hela tiden är, jag menar, det är så fokuserat på nu. Tänk på dig själv nu. Vad ska du göra idag? Eller kanske imorgon? Och är man riktigt liksom planerande så planerar man ju liksom 70-80 år framåt. Så liksom ser till att man får en bra pension. Och det finns ju de som är jätteduktiga på det där. Och det är säkert inget fel med det. Men det är så att vårat liv, alltså det vi gör här, påverkar hur vi kommer tillbringa hela evigheten. Om du planerar för dina 70-80 år här, så gör du vissa saker och så finns det en ände där borta. Men om du vet att det jag gör idag kommer påverka hela mitt liv i evigheten, då kanske vi får andra perspektiv på det vi kommer göra. Det står i första Korintherbrevet 3. Vers 12 och 13 först. Om någon bygger på den grunden. Grunden hänvisas till det som Jesus gjorde på Golgata. När han köpte oss fria, när vi blev frälsta. Det är den grunden vi bygger på. Med guld, silver och ädelstenar. Eller med trä, hö och halm. Så ska det visa sig hur var och en har byggt. Den dagen ska visa det. För den uppenbaras i eld och elden ska pröva hur vars och ens verk är. Det du gör idag kommer påverka hela evigheten för dig. Det står ju, alltså, om man läser i uppenbarelseboken och så här, så står det inte jätteklart, men det står ju ändå liksom att man får lön. Att man kommer ha olika positioner i himlen beroende på hur man har levt sitt liv. Det finns troner i himlen som är avsatta till sådana som har liksom levt ett liv fullt ut efter sin kallelse. Det finns en berättelse i Bibeln som handlar om att tre män får olika pund. De får olika talanger. Det är ju så att det heter ju även talenter i någon variant. Det ligger ju nära talang. Man får olika gåvor i livet. Du och jag har olika gåvor och man kan titta på någon annan och tänka, åh, tänk vad lätt han har för det, eller vad hon har för det. Varför är inte jag sån? Det har väl aldrig du tänkt kanske, men det har väl hänt att jag har gjort någon gång. Man liksom ser, man träffar någon musiker, jag spelar ju en del så här liksom, som bara har så lätt. Du sätter ett, Elias, våran pojke är ju sån, sätter ett instrument i nävarna på honom, vill han så spelar han. Och så spelar han inte. Det är ju sånt slöseri. Man är ju så frustrerad. Och det har man väl liksom sprungit på x antal gånger. Man har suttit och jämfört sig. Men det är inte det som är grejen, utan det du har fått. Vad gör du med det? De här fick, alltså en fick 10 pund, en annan fick 5 och en annan fick 1. Eller om det var, det fanns lite olika varianter. Och det var inte intressant hur mycket de fick. Utan när Herren kom tillbaka och ville ha räkenskap. Eller kungen kom tillbaka och ville ha räkenskap. Vad har du gjort med det jag gav dig? Så var det inte intressant hur mycket de hade fått. Utan vad har du gjort med det du har fått? För du har fått någonting. Du har fått någonting. Du har en gåva i dig själv. Som inte egentligen har med det kristna livet att göra bara. Utan du är och du har fått någonting från Gud. Vad gör du med det? Vad gör du med ditt liv? Vad gör du med det som Gud har lagt ner i dig? Hur använder du de talanger som Gud har gett dig? Använder du dem för att bygga hans rike? Använder du dem för att nå människor, för att hjälpa människor, för att jobba med det som har ett evighetsvärde? Eller använder du talangen? Jag har en mycket speciellt minne från tiden jag jobbade på Saab. Så var det en herre som hette Victor Müller som köpte det här Spiky Cars och det var en soppa utan dess like där. När han stod och talade så sa vi det att om han ber oss jobba över gratis för att det behövs för företagets skull så gör vi det. För han hade en förmåga att få känna det han tyckte var viktigt. Det tyckte vi också var viktigt. På gränsen till kuslig förmåga. I min värld hade han varit säljare, och sa det till vår säljchef. Hade han varit säljare för oss så hade min kund här i HB som har 8 kor haft en robot. Det behöver han inte, men han hade övertygat den här. För han hade den förmågan. Jag tror ju att en sån man, tänk om han hade varit evangelist. Han hade nått så många människor. För han hade det här. Liksom, vad gör han med sin gåva? Jag ska inte döma vad liksom han, men vad gör du med din gåva? Det finns saker nedlagda i ditt liv som du kan använda i detta livet och nå framgång här. Och det är inte säkert att det är fel. Men det viktiga är var fokuset ligger. Ligger ditt fokus 70-80 år eller ligger ditt fokus bortom detta livet? I det eviga. Vad gör du med de punderna du har fått? Vad gör du med det som Gud har lagt ner i ditt hjärta? Om vi fortsätter längre ner i Korinthierbrevet 3, vers 15-20 så står det så här. Men om hans verk brinner upp så ska han gå miste om lönen. Själv ska han dock bli frälst, men som genom eld. Vet ni inte att ni är Guds tempel och Guds ande bor i er? Om någon fördärvar Guds tempel så ska Gud fördärva honom. Guds tempel är heligt och det tempel är ni. Bedra inte er själva. Om någon av er tycker sig vara vis i den här världen måste han först bli en dåre för att bli vis. Den här världens visdom är nämligen dårskap för Gud. Det står skrivet, han fångar det visa i deras slughet. Och vidare, Herren känner det visas tankar. Han vet att de är tomma. Alltså, vad gör vi med det Herren har lagt ner i oss? Vad gör du med ditt liv? Ditt liv är evigt. Du och jag, vi kommer leva. Paulus säger det. Spring så att ni vinner loppet. Löp för att vinna priset. Se till att du gör det som Herren har lagt ner i ditt hjärta. Se till att inte den här världen drar bort. För den här världen vill dras bort ifrån det som Herren har lagt ner i oss. Har du en kallelse på något område så kan du räkna med att det finns någon som inte vill att du ska göra det. Därför att då kommer du förvandla människors liv. Då kommer du hjälpa svaga att bli starka. Då kommer du hjälpa blinda att se. Då kommer du hjälpa lama att kunna gå igen på något område. Det är inte säkert att man är lam fysiskt, men man kan vara lam på insidan eller vad det nu är, va? Och det vill inte djävulen. Han vill förstöra. Det står att han vill bara slakta och förstöra och döda. Det är det enda han liksom är intresserad av. Sen om han gör det nu eller på lång sikt, det är liksom, bryr han sig inte så mycket om. Men det är det som hans syfte är. Och Guds syfte är att du och jag ska vara en motpol till det. Använder du det som Gud har lagt ner i dig för att skapa någonting av evighetsvärde? Eller lever du för dig själv? Vad gör vi med det som Herren har lagt ner i oss? Det finns en evighet som väntar. En evighet som väntar. Det står så här i Markus 8, 35-37. Den här världens propaganda. Om vi går efter den så kommer våra liv gå sönder. Förr eller senare kommer det rasa. Den som vill rädda sitt liv ska mista det, står det. Men den som mister sitt liv för min och evangeliets skull ska rädda det. Vad hjälper ni en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Vad kan en människa ge till lösen för sin själ? Det som Gud har lagt ner är på insidan. Det står något ställe att av allt ni ska bevara, vara rädda om, ta hand om, beskydda, se till att det inte går sönder, beskydda ert hjärta eller er själ. Se till att det inre livet med Gud alltid är levande. Det är så lätt att låta det falna, att låta det falla åt sidan, att låta den relationen med Gud inte vara levande varje dag. För är den levande varje dag så kommer vi liksom gå rätt. Men den dagen som det är kaoset runt, och det är inget, egentligen är det konstigt om man klarar av att leva i en nära relation med Gud i den här världen. Det är ett mirakel bara det. För den här världen är inte snäll, alltså. Du pratade om skolan förut, det är en fruktansvärt tuff miljö för många barn. Och de som det ser ut som de är tuffa och häftiga. Jag vet, det var någon sån här, efter man slutar högstadiet, om det var 20 år eller något sånt där, som vi träffade, liksom, så var det några liksom där som, ja, deras liv här liksom bara, de var jättetuffa och coola i skolan. Det var liksom de man gick omvägar för att få en snyting när man gick förbi korridoren och sån där. De mådde inget bra nu. Så alltså det ser ut på ett sätt, men det är insidan som räknas. Hur mår du på insidan? Vi kan spela ett spel, du kan lura oss allihop. Mig är görlätt att lura. Jag är extremt lätt lurad på sådana. Men alltså Gud vet hur du mår på insidan. Och det är det livet som du ska vara rädd om. Det är din relation med din far i himlen som är det som kan rädda ditt liv. Som är det som kan driva dig att få rätt motiv. Att göra rätt saker. Att se vad den här världen har att erbjuda kontra det här är Guds plan. Sen kan det sammanfalla ibland. Vi ska inte vara liksom, vi ska vara i den här världen, men vi är inte av den här världen. Vi ska leva i den här världen och vara framgångsrika i den här världen, men vi ska inte leva av den här världen. Vi ska inte ha det som driver ett företag, så det är inte så som normala människor driver företag som ska driva dig. Den egoistiska vinstprofiten, utan det är någonting annat som behöver, det kan se likadant ut på utsidan. Men Gud vet. Vad du än gör liksom, att se till att det är det som är skapat av Gud i dig som driver. Att det är relationen med din far som driver. För det finns. Livet är betydligt längre än vad vi ser. När vi dör, som vi säger, då börjar det. Då börjar det. Det vi gör här, det är en paus. Det är liksom ett kommatecken. Det är en bild på en försida på ett gigantisk bok. Vi lever här 70, 80, 90, 100 år någonstans. Alltså, pappa sa en gång så här att det är så att vi kan ju inte tänka evighet. Vi är så liksom knutna i tid och rum, och vi kan liksom, får vi till 100 år och förstå det, så det är nästan svårt det, va. Men han sa det att om man tar världens högsta berg, var 1000 år så kommer en fågel och skrapar sin näbb mot det berget. När det berget är nedsletet så har det gått ett ögonblick av evigheten. Det är ju alltså, vi fattar det, och egentligen är det inte rätt ändå. Därför att då är det helt plötsligt en tidsangivelse på det. Och det är ju det här som, alltså, vi kommer leva för evigt. Och det livet kommer bli så fantastiskt mycket bättre än det vi har här. Så att mista sitt liv, som det stod, att ge någonting som inte gagnar mig för att hjälpa någon eller för att låta Guds rike gå framåt, det kommer få så, du kommer få igen det och igen det och igen det så många gånger, så det är värt varenda försakelse vi behöver göra på den här jorden. För det är så att det kan vi behöva göra. Det finns en författare som heter C.S. Lewis som har skrivit, de är jättebra Narnia-böckerna, man ska berätta om Gud för barn och sånt där. Jag gillar dem, jag gillar bilderna i dem, för de är användbara. I slutet på den sista boken så står det så här. Det är konstigt, alla bokstäver har blivit mycket mindre. Ljuset är sämre och man ser, det är konstigt, allting har blivit mycket mindre. Och för oss är det här slutet på alla historier, och vi kan ärligen säga att de levde lyckliga hädanefter. Men för dem var det bara början på den riktiga historien. Hela deras liv i den här världen och i alla deras äventyr i Narnia hade bara varit omslaget och titelsidan. Nu äntligen kunde de börja i kapitel 1. Den stora historien som ingen på jorden har läst, som fortsätter i evigheters evighet, och där varje kapitel är bättre än det föregående. Det är vad vi har framför oss. Vad vi nu sätter för, vi kallar det inte Narnia, vi kallar det himlen. Men det finns någonting för dig och mig. Och det är dit vi ska ta med oss människor. Det är det absolut viktigaste vi har att göra på den här jorden. Vi kan inte göra bra gärningar för att komma in i himlen. Det är bara att kunna ta emot det offer som Jesus gjorde. Att få våra synder förlåtna. Vi kan aldrig betala den skuld som vi har som människor. Det är bara Jesus som kunde göra det. Men när vi har fått våra synder förlåtna, när vi har fått våran biljett till himlen, när vi har fått vårat, det var du som talade om det, ja, våran asyl, våran rätt att komma in i himlen liksom. När vi har fått, okej, okay, då kan vi göra någonting. Då kan vi bygga vårt eviga liv här. Det vi gör under de åren vi lever här kommer vi få lön för en gång. Och det är ett fantastiskt liv som väntar. Lev nu. Glöm, gör inte det misstaget som x antal kristna har gjort när evigheten, för det har ju gått i vågor i historien när det har varit väldigt mycket tal om nästa livet, att de glömmer livet här och så ser man bara på det som komma skall. Vi ska ha, Paulus säger det, att vi ska ha vårt hoppets ankare fästa innanför, inne i det allra heligaste i himlens tempel. Ja, det är inne i det allra heligaste. Långt där inne, där ska vårt hopp vara. Där ska vår liksom, trygghet vara. Vår trygghet ska inte vara den fina pensionsförsäkringen. Vår trygghet ska inte vara försäkringen vi har. Vi ska ha försäkringen. Det var någon som sa, tro på Gud och lås dörren. Liksom. Man kan ju gå i dumheter åt alla håll. Men vårt hopp, vår trygghet måste vara i Kristus, i det eviga. För att vi ska kunna göra det vi ska göra här. För vi ska göra det vi ska göra här. Vi är satta här i en fantastisk tid. Det kommer hända så mycket saker de kommande åren. Så du och jag, vi kommer stå bara, jag trodde inte det här var möjligt. Om du vågar drömma stort så kommer Gud slå dina drömmar med häpnad. Våga. Be Gud om visioner. Be Gud om drömmar om framtiden. Vi kommer få se ett sånt fantastiskt liv. Men det är ju så att om du ska vinna en fantastisk seger så måste du kämpa ett otroligt slag. Det är ju så att du vinner inte utan att slåss först, va? Det är ingen som går ur ringen liksom, när han Ingo gjorde det för x antal år sedan, när till och med morfar satt och lyssnade på radion. Han som inte gillade slagsmål och sånt liksom. Alla satt ju och lyssnade på det, oavsett hur religiös man var eller inte liksom. Han vann inte utan att gå dit och slåss, va? Ingmar Stenmark vann inte utan att träna och träna och träna och åka fortare än alla andra. Han var tvungen att göra det, annars hade han inte vunnit. Du och jag, vi kommer inte vinna de segrarna som Gud har förberett för dig. För de finns där. Om inte du och jag är beredda att ta fighten för att komma dit. För att vinna den här världen. För att få med oss så många som möjligt till det som egentligen livet handlar om. Att få leva tillsammans. Alltså, jag pratade med min svåger igår. Och vi sa liksom, hur tänker man sig en värld utan ondska? Ja, det går ju inte. Vi är ju födda i det. Vi är ju liksom, allting vi vet om, så finns det ju en ondska någonstans som lurar. Hur tänker man sig? Och det, för det är ju det vi kommer vara med om. Och det låter ju fantastiskt, men det går inte in liksom. Våra hjärnor kan inte fatta detta. Jag tror det är därför som det inte står så varsligt mycket för, om det i Bibeln heller. För vi kan liksom inte... Johannes, vad heter han, som skriver Uppenbarelseboken, han fick ju se en hel del i himlen och sånt där. Och han skriver ju att ja, det är en massa grejer jag inte kan skriva. Jag kan inte liksom fatta, jag kan inte hitta ord för att klä det. Det var en jag läste som heter Jesse Duplantis, en amerikansk predikant som hade varit i himlen. Och han kom tillbaka och sa, jag såg grejer som jag inte kan beskriva. Det finns inte ord i det engelska språket för att liksom beskriva det jag såg. Det var så fantastiskt, så utanför vad vi är vana vid. Det finns en evighet. Du kommer leva i evighet. Ett, se till att hamna på rätt sida. Ta emot Jesus i ditt hjärta så att han kan, så att du får asyl i himlen, så att du får biljetten till himlen. Det är steg ett. Sen ska du se till att göra det han har kallat att göra i den här tiden. För att vinna den här världen. För att kunna leva det äventyr som Herren har tänkt att du och jag ska leva i. Det fantastiska liv som du är planerad att vara med om. Vad det nu är på denna jord, det har jag ingen aning om. Och hur det kommer se ut, det är din uppgift att ta reda på. Gud kan tala. Och han vill tala med dig. Och han vill visa dig vad du har framför dig. Ska vi be? Fader, jag tackar dig för att du har berättat detta äventyr. Detta eviga äventyr, Herre, för oss, Herre. Och vi fattar inte, vi kan inte få in det i våra skallar heller. Men hjälp oss, Herre, att ha vårt hopp. Vår trygghet fäst i det eviga, Herre, i relationen med dig, Herre, inte i den här världens alla system, Herre, utan i dig, Herre. Och hjälp oss, Herre, att göra det vi gör här på jorden, Herre, så att vi bygger på den grund du har lagt i frälsningen, Herre, med guld och ädla stenar och silver, Herre, så det står kvar när elden har blåst, Herre. Så att vi får med oss en lön, Herre. Så som du har lovat och vill att vi ska få, Herre. Hjälp oss, Herre, att bygga med rätt byggnadsstenar på vårt livsverk, Herre. Hjälp oss att fatta rätt beslut, att göra rätt saker. Att inte falla i den här världens gropar, Herre. Utan att kunna prioritera det du har för oss, Herre Jesus. Tack, Herre. För att du har kallat oss här inte att ligga trygga i hamn, Herre. Inte att söka säkerhet, trygghet, skydda oss själva, Herre. Du har kallat oss, Herre, att vara där ute på havet. Att förflytta saker, att göra saker. Inte på grund av att vi söker den trygga platsen, utan att vi gör det vi kallar att göra, Herre Jesus. Tack för din nåd, för din kärlek. Att du är med oss, Herre, varje dag till dessa tiden. Tar slut, Herre, och det eviga börjar. För när det som vi kan räkna tar slut, då börjar det som vi inte förstår. Och det har du berättat åt oss, Herre, som är dina barn, Herre Jesus. Inte för att vi har förtjänat det här, inte för att vi har varit duktiga, utan för att du vill ha gemenskap med oss och du har betalat en skuld som vi hade som människor och gjorde det möjligt för oss att komma in här. I det eviga, Herre. I Jesu namn. Amen. Amen. Ska vi prisa Herren? Och vill du ha förbön så kom fram så ber vi för dig. Maria. Och försök och låt ditt liksom sinne explodera med de här tankarna. För det är liksom, vi får inte plats med det eviga i vårt huvud, så är det bara. Vi har inte den kompetensen eller kapaciteten, men be Gud visa dig. Det är så att han använder bilder i mitt liv som kanske inte funkar för dig, och tvärtom. Så be Gud visa dig vad det eviga innebär för dig. Och låt oss tillbe Herren, och så efter lovsången så dricker vi kaffe tillsammans.